Då var det dags för Skogsfredag. Det är avsnitt 120 och det är den 1 juli 2022. Det borde betyda att det är halvårspodd för 2022, Torbjörn, va?
Ja, sommaren är snart slut.
Ja, jag säger inte så.
Sa pessimisten.
Nej, men halva 2022 har gått.
Ja.
Och det är ju ganska intressant. Det? Ja, hur ska vi summera det? Det blir svårt på 30 minuter, är jag rädd.
Ja, gör det.
Men nej, vi får prata
inflation
om...
är en bra sammanfattning. Inflation och räntehöjningar.
Ja, precis. Det är ju någonting vi inte tar vid Skogsforum, så har vi inte diskuterat det så mycket. Det hade nog varit lite intressant att gjort lite, ja. Fått igång diskussioner där folk kan, medlemmar kan ge sin syn på ränteläget och om det påverkar dem om de har lån på skogsfastigheten och så vidare.
Ja, nej, men vi får nog lägga upp en tråd om det, för att nej, men det är intressant, ränta och inflationen är ju på något sätt, det är ju ett tveeggat svärd det där, för det finns ju, alltså vi har ju haft en extremt låg räntenivå, men vi har också haft en extremt låg inflation. Så har man haft ett lån på fastigheten på 2% och inflationen har varit 1%, då har man ju haft en realränta på 1%. Jo. Nu går inflationen upp jättehögt, den är uppe på 7-8 kanske eller någonting. Och så kanske räntan hamnar på 3-4. Då har vi helt plötsligt en negativ realränta. Alltså det blir billigare att låna i princip fast räntan är högre, om man ska se det ur det perspektivet.
Så du vill med det säga att vart man än vänder sig, i vilken del av världen, så ska man alltid låna?
Ja, men det är ju lite motpolen till Göran Persson, att den som är i skuld är aldrig fri. Nej, men det är ju lite krasst, så är det ju så att inflationen urholkar ju värdet av lånet, eller rättare sagt beloppet på lånet. Inte beloppet i siffror, men relativa värdet. Förutsatt att man kan kompensera sig för inflationstakten då, vilket man kanske inte kan.
Ja.
Sen med det sagt så är det ju inte något som är positivt att ha hög inflationstakt, för det skapar så mycket andra problem.
Nej. Nej, men jag måste faktiskt säga, om vi ska ta lite det där och lite makro, så jag är ju inte skolad alls i det. Jag har ju bara liksom levt livet och kommer sprungen ur 80-talet. Ja. Och det var nog lite kalvinistiskt sätt man lärde sig att hantera pengar på, tror jag. Så jag kan ju tycka nu att om vi nu får en räntehöjning, så är det ju sett tillbaka i backspegeln, så tycker jag det är positivt, för det har ju varit lite bananas i 10 år, har det inte varit det?
Jo, det har ju blivit mycket konstiga effekter och bubblor och annat kanske. Och ja. Det, man ska ju också komma ihåg att om nu räntan går upp, säger att Riksbanken höjer räntan till vart det nu kan ta vägen, så är vi fortfarande inte på några extremt höga räntenivåer. Men jämfört med hur det har sett ut senaste året, så blir det väldigt stor förändring givetvis. Men det är ju inte så att... Det första gången jag lånade pengar för att köpa någonting, jag köpte en fastighet, så det var på tidigt 80-tal. Jag undrar om inte räntan var typ på 12-13% eller någonting då.
Mm.
Men då var kanske fastighetspriserna anpassade efter det lite grann också.
Ja, det brukar det följa.
Ja, stora grejen, när räntan går upp så kommer det påverka fastighetspriserna, och för en del så kommer det inte göra stor skillnad, och för andra så kommer det bli väldigt problematiskt.
Ja.
Dock kanske inte skogsägarna är de som kommer att vara värst drabbade, de som inte, de som har högst belåningsgrad generellt sett om man tittar på statistiken.
Nej, så är det ju säkert. Nej, men jag tror, tittar man utanför skogen, så är ett bra exempel. Vi var i Stockholm nu den här veckan, privat,
ja.
På lite roligheter, och då åkte vi ju, tjejerna vill alltid åka elskoter, så det gjorde vi den här gången också.
Jaha.
Och där har du ett väldigt bra exempel, för där vittnar ju flera om nu att där har ju de här elskoterföretagen, de har ju ploppat upp som svampar ur marken. Jaha. Och du har ju ett problem i Stockholm med att det är för många.
Jaha.
Och nu ser man ju då att när då inflationen sticker och räntan går upp, så stryps ju riskkapitalet till dem.
Jaha.
Och där de här proffsen börjar sia om nu då, det är ju att du har en... Det kommer ju att ske en omvänd effekt på det här, att du får en... många kommer gå i konkurs.
Ja.
För många elskoterföretag har tagit in riskkapital så otroligt mycket och levt på det och gjort fruktansvärda förluster med att de säger att i framtiden så kan de ge vinst.
Ja, de baseras på glädjekalkyler ibland kanske.
Ja, men nu backar ju riskkapitalbolagen eller personerna. Och då blir det ju någon form av sundhet ändå, får man lov att säga. För det känns ju lite fel att man ska spekulera på någonting som man kanske inte vet. I vanliga företagsvärlden så måste man ju visa svart på vitt i ett bokslut att man faktiskt gör en faktisk vinst. Att det här är ett företag som här och nu går som ett företag ska gå.
Ja. Ja, nej, men så är det väl. Och spekulerar man med andras investerares pengar så blir ju det svårare då, om investerarna drar öronen åt sig.
Ja, jag tror.
Kan det vara. Ja, nej, men det kan vara sunt. Det är inte allt med av ondo.
Nej.
Det är väl så att det är sällan så illa som man tror. Det finns många sidor på saker och ting. Men du, det här med reala värden tycker jag är intressant. För jag fick ett mejl från en av våra medlemmar, Skogs-Erik. Han hade en prislista från Västerbotten, Övik Skogsägarförening från 1990.
Ja.
Och tyckte väl att det såg ut som att det varit dålig prisutveckling. Och tyckte vi kunde räkna på det där. Och det gjorde jag att titta på. Dels fick man ju räkna om priserna på massaveden, för att då sålde man massaved i fast mått, kallas det, fast på bark betyder det, vad som man fick betalt för barken.
Finsk betalning.
Ja, som finnarna får till exempel då. Sen ändrar man ju det någon gång en bit in på 80-talet eller när det var som man gjorde om och sålde massaveden i entrefub. Och det skulle inte bli någon prisskillnad, utan man räknade om det helt enkelt. Då skulle priset vara högre per entrefub för att kompensera för den lägre volymen. Men det vet ju alla hur det gick då.
Ja.
Men det är i alla fall så, när man räknar om de här priserna till M3FUB, så var ju priset i kronor och ören högre än i 1990 än vad de är idag, enligt Norra Skogs prislista på samma område då.
Ja,
så att barrmassaveden låg på 320 kronor. 1990 fick man 320 kronor, och använde vi KPI för att räkna upp det värdet, då är det 560 spänn idag för barrmassaveden.
Ja.
Det är samma pris man fick för 30 år sedan. Och nu får de 305 enligt Norras lista. Så det är en minskning på 45%. Alltså man halverar virkesvärdet på 30 år.
Ja. Ja, man blir så luttrad. Men nu är det vi har sagt. Vi har sagt det i podden flera gånger. Att ett skäligt massavedpris just nu vore 600 kronor. Och det är det.
Ja, men det är ju det någonstans. Ja.
Men sen så får vi mejl och vi pratar med folk som säger att nej, men herregud, det kan vi inte ha 600 kronor för massaved.
Nej.
Jo! Det är
klart det kan. Ja. Och tittar man på grantimret, som har klarat sig ändå lite bättre, och då fick man 437 kronor M3-10 var det då. Det är samma måttslag idag. 796 kronor skulle det vara idag då. Men det betalas 610, så att det har tappat 23% bara. Talltimret tappar 42%. Men fraktavdraget, där har man minsann inte tappat någonting.
Nej.
Där har man följt kostnadsutvecklingen med god marginal, kan man säga då. Avdraget per kilometer har ökat med 7% i reala termer.
Ja.
Och maxavdraget har man höjt ifrån, då var det 28 kronor fubben och nu är det uppe i 70 kronor fubben. Och det är en höjning med 45%. Så där liksom har man kompenserat sig för ökade kostnader då. Men utifrån skogsägarens perspektiv så är det ju totalt värdelöst. För det har man tappat halva virkesvärdet på 30 år.
Ja. Det gröna guldet i Sverige är kraftigt undervärderat.
Ja, det är eroderat.
Mm.
Det är det. Ja, men det är viktigt att ha med sig när man hör liksom folk som pratar om, eller rådgivare och banker och annat som säger att det är bra priser, passa på att avverka nu, det kanske blir sämre. Alltså, det har aldrig varit sämre.
Nej.
Det är ju den rätta benämningen på dagens priser.
Ja.
Nästan.
Nej, men man skulle kunna spetsa till det lite och säga att om man tecknar ett virkesavtal idag till dagens listpriser, eller vad man nu ska säga då. Ta det här jämförelsen som du precis beskrev.
Ja.
Så kan man ju säga att direkt virkesköparen sätter sig i bilen, så skrattar han ju så magen går sönder alltså.
Det kanske är så.
Ja, absolut, men det skulle jag göra.
I alla fall gör hans arbetsgivare det, som har 30% minst marginal.
Ja, visst.
Och verksamheten.
Snacka om att tälja guld. Och det är ju det här som vi måste göra någonting åt. Och det enklaste är ju, som vi har sagt 1000 gånger snart nu, det är ju att håll i virket, teckna inga avtal.
Nej.
Ligg lågt och vänta ut dem, för då kommer priserna att gå upp. Plain and simple.
Ja.
Alternativet.
Och det har vi också sett. Alternativet, ja, det är ju exportera ute ur landet till någon som är beredd att betala.
Ja, nej, jag skulle vilja säga alternativet är att vara också, det är ju att leta andra ben och vara inte konservativ och hålla emot mot andra ben som till exempel sälja kol och sänka.
Nej, absolut inte.
Nej,
nej, men det här med virkesexporten har också varit uppe under veckan. Det är en tråd som har kommit upp om virkesexport för Nordvärmland och Dalarna. Jag letar efter någon som är intresserad av att köpa timmer för export och tycker priserna är för dåliga där uppe. Och samtidigt så såg vi också nyheter om virkesterminal uppe i Bastuträsk. Norsjö kommun tror jag, som Holmen köpte. Och det är ju lite sorgligt. Vi pratade här om dagen i någon podd tror jag, eller jag skrev om det på Skogsforum, om virkesterminalen på Fryksdalsbanan i Torsby. Mm. Som såldes till Stora Enso.
Ja.
Och vad det här gör för möjligheterna för andra aktörer att använda den transportkanalen kan man ju...
Och båda var innan kommunala?
Ja, det tror jag att det var. Jag vet inte Fryksdalsbanan, vem som ägde den, men jag skulle gissa det, va? Den här uppe i Bastuträsk var ett kommunalt och kommun och region tror jag finansierat den, och den drevs i något bolag som ägdes av kommun och lokala transportörer eller något.
Mm. Ja, det är också, det är ju... vad är det för trend egentligen? Är inte det lite konstigt? Det är ju samma som vi har inom den vanliga fastighetsbranschen. Där har vi ju en gammal politiker som snart har dammsugit alla kommunala fastigheter i hela Sverige. Och ju, ja. SBB heter ju företaget som har köpt det ju.
Ja.
De har ju... Det är ju snart en ny form av en nationell kommun i fastighetsägande.
Det är väl... De vet väl vilka ungar man ska knycka godiset för kanske.
Ja, det är väl kanske.
Men, nej, men det är väl också så att för industrins sida så det är klart, det här är ju ett sätt att ha kontroll. Att ha kontroll över... Infrastrukturen hjälper ju till att ha kontroll på virkesflödet.
Ja.
Det är ju, finns ju en tanke med det, givetvis.
Ja, hade jag varit skogsbolag så hade jag gärna köpt en virkesterminal av en kommun. Det kan jag säga.
Ja, ja. Det är klart.
Svårare än så är det inte.
Nej, svårare än så är det inte. Sen kan man sätta taxan därefter för den andra som vill använda dem. Säger de uppe i Torsby att det är för dyrt för andra att köra, för det kostar för mycket pengar att låna terminalen.
Yes,
så är det. Så ser det ut. Men i timmerpriset, i Finland stiger timmerpriset i alla fall. Där steg det i maj, så det är grantimmerpriset uppe på 878 kronor M3 FUB i rotförsäljning. Alltså rotpostpriset på gran är 878 kronor M3 FUB för timret får man i Finland.
Ja.
Och då är det inte riktigt uppe på toppen jämfört med i fjol, för i Finland jämför de med reala prisnivåer med historiken, inte med nominella värden. Ja, du, annars Fredrik, den här veckan, det största som har hänt hos oss den här veckan, det är ju faktiskt en megastudie, vad ska vi kalla det för, som lades ut på i skogen i tisdags.
Ja, precis. Det har vi fightats med i flera månader nu faktiskt. Nej, det är ju väldigt nördigt och väldigt tekniskt. Så det kan vara, det finns en nivå man måste gå över. Om man är minsta intresserad så måste man liksom ta sig an den här analysen, tror jag. Man måste ha det med sig. Det är inte bara liksom att gå in och lättläsa, utan den är lite teknisk och sådär. Men den är väldigt intressant. Det var ju, allting börjar ju med den här Nature-artikeln som släpptes för 2 år sedan nu faktiskt, i juli 2020. Det var ju EU:s egna forskningsorgan GRC som hade använt satellitdata från behandlad satellitdata från Landsat-satelliterna. Det är ju NASAs satelliter som kretsar runt jorden. Och tar olika former av kort, och då är det inte vanlig kamera kan vi säga direkt då, utan det är ju alla sorters ljus som den kameran använder. Det är infrarött, vanligt, synligt och en mix helt enkelt för att fotografera jordytan. Och då det GRC som de heter, alltså EU:s forskningsorgan, gjorde, det var ju att använda den här datan för att räkna ut hur kan avverkningsnivån ha ändrats mellan mellan år 2012 till 2017. mellan 2012 och 2017 kan man säga då. Och kom vi fram till att det var ju, hade ju ökat något hejdlöst, 50% och mer därtill på vissa områden. Och den där
och speciellt i Sverige och Finland.
Ja, precis, speciellt i Sverige och Finland. Den där publicerades i tidningen Nature, som är väldigt ansedd. Och fick ju ta skjutlös med kritik, främst från Finland och Sverige då, att det var fel. Och det har ju hänt väldigt mycket i det här fram och tillbaka. De har ju, ja, kritiken har varit enorm. Och för att göra kanske en lång historia lite kortare, så var det ju så att JRC lyssnade på kritiken, kom tillbaka och sa att vi har hittat okända fel och gjort en ny körning på det här och kom fram till att avverkningsnivån hade nog ökat med bara 34% istället för 50% i jag tror det var främst Sverige och Finland då, som detta gällde.
Kontentan i kritiken var väl att använda gammal äldre satellitdata med sämre upplösning och jämföra med nya satellitdata med mycket bättre upplösning blir fel.
Ja,
och det fick de väl backa på helt enkelt då.
NASA har skjutit upp nya satelliter hela tiden i det här Landsat-projektet. Och det är ju de här nya satelliterna som de har börjat använda data från som kom 2015, som var mer noggranna. Inte högre upplösning men mer noggranna, så det gick inte att jämföra rakt av och det justerar JRC för, men i grund och botten så kändes det som att det var en väldig kritik på just den här förändringsanalysen, att man kan inte mäta med nya och gamla satelliter. Det är liksom grunden till all kritik som har varit, och det har liksom varit hela tiden kretsat kring det. Men det som jag har funderat på över de här åren, det är ju Hur bra stämmer de nya satelliterna då?
Ja, för det var väl ingen direkt ifrågasättning om att data från de senaste satellitvärdena var totalt galna, eller?
Nej, det är snarare så att man har läst i alla fall lite mellan raderna. Även hos de som har kritiserat det här högst, så har de ändå sagt att ja, efter 2015 så blev ju satelliterna bättre. Så där har det funnits någon form av konsensus att satellitdata efter 2015 är bättre. Men hur bra är den då? Tror jag, i all den här kritikstormen som har varit, så har det liksom det har inte kontrollerats. Och då har vi kontakt med Anton Holmström, som normalt sett jobbar på Katam och är ju en GIS-specialist. Så det börjar med att jag pratar med honom och frågar, går det inte att göra någon form av studie på det här enkelt?
Ja.
Jo, absolut, det går det ju. Så det hakar ju han på. Så vi anlitar ju honom till att göra en sån analys. Och kontentan av det då, när analysen var klar.
Vad jämförde ni då med i analysen?
Jo, hur bra är den nya datan från Landsat, alltså efter 2015, i jämförelse med svensk skogsdata, och i det här fallet så blev det ju avverkningsarealer, kan man ju säga då. Landsat tar inte fram volymer, utan det är alltså arealer.
Hektar.
Och det jämförde vi med riksskogstaxeringen, och analysen visar på att GFC, som det heter då, eller Landsat kan vi säga, för det är ju ett ord vi använt här i podden nu, så vi säger Landsat här nu då. Hittar ju 15% mer avverkningsareal i snitt varje år mellan 2016, 2017 och 2018. Så ligger det på 15% mer areal hittar satelliterna än riksskogstaxeringen. Och det är ganska intressant.
Ja.
Kan man säga, va?
Ja, det är ganska mycket. Och då är ju, jag har ju läst igenom den här artikeln och vi har pratat om det tidigare och diskuterat det mycket. Och då har ju, som jag har förstått det i alla fall, så har ni liksom tagit höjd och säkerhetsmarginaler hela tiden för att det inte ska riskera att bli liksom hellre friat än fält när det gäller att liksom tolka data och välja avgränsningar och annat då, så att inte det ska bli
definitivt. Ja. För det som Anton gjorde och det han kom fram till ganska så snart är ju att vi kan ju använda svensk laserdata, alltså att Lantmäteriet ihop med SLU och Skogsstyrelsen, tror jag det är, som kör den här laserdatan över svensk skog med jämna mellanrum, om det är var tredje år. Eller det låter jag vara osagt, men var tredje år kan det vara. Så flyger de med flygplan som är utrustad med laser och skannar hela Sverige kan man ju säga med flygplan. Mm. Mm. Och får ju miljarder och åter miljarder laserpunkter som studsar tillbaka till det flygplanet med olika hastighet. Och beroende på det så får man ju då trädhöjder kan man ju säga då.
Ja, då får ju både marken och trädhöjden.
Ja, precis. Det får man.
Marken och trädtopparna.
Ja. Så den, den laserdatan bearbetar sedan Skogsstyrelsen och gör ett kartlager som är helt öppen för vem som helst att titta på som heter skoglig grunddata. Mm. Och där kan man ju få ut både faktiskt volymer och trädhöjder. Ja. Och det är ju den datan som Anton har använt för att göra den här analysen.
Trädhöjderna.
Ja, i kombination med volymen.
Ja.
För det vi gjorde då för att få liksom, någon form av igenkänningsfaktor i den här analysen så det var Antons idé att vi kan ju gå efter skogsvårdslagens diagram, paragraf 5 och paragraf 10. Det är ju ganska bra. Så där gjorde han en algoritm i sitt eller i QGIS.
Och paragraf 5 då är det då har man av då är det föryngringsavverkning eller?
Ja, paragraf 5.
Återbeskogningsskyldighet.
Ja, det är det ju. Det är återbeskogningsskyldighet och det är alltså i skogstekniska termer så handlar det om en slutenhet som är mindre än 0,3. Jag vet inte riktigt, men man kan väl säga att man har huggit ut 70% av skogen eller mer.
Ja, en fröträdställning eller något kvar.
Ja, precis. Och sen har du paragraf 10 som skiljer mellan... Ja... Okej, uttagen i skogsvårdslagen och en skärmställning, ja. Kan man säga då.
Man har tagit ut för hårt om det är vanligt skogsbruk, om inte man har en plan för att börja föryngra.
Ja, och definitionen på paragraf 10 är ju slutenhet 0,5. Mm. Är det. Och i det här arbetet så har vi pratat med Skogsstyrelsen och bland annat Skogsstyrelsens jurister. Och de är ju väldigt på det klara med att... Om man som skogsägare ämnar att avverka under paragraf 10 och även då under paragraf 5 så inträder avverkningsanmälansskyldighet.
Ja.
För det är så stora uttag alltså så man kan ju inte liksom garantera optimal tillväxt i det kvarvarande beståndet om man går under paragraf 10. Ganska intressant.
Ja.
Så det använde Anton då och gjorde en algoritm för att räkna ut vart gränserna går vid paragraf 10 och paragraf 5 och dela in det här i klasser och gjorde en körning mot skoglig grunddata. Och det var där han kom fram till att mest finns det inom det som man kallar klass 0, alltså under paragraf 5. Och det är ju det som vi kallar regelrätt. Föryngringsavverkning, kalhygge, kan vi säga.
Ja. Föryngringsyta.
Ja. Och utifrån detta så kommer det den här analysen. Och jag tycker att det är ganska intressant. Det är en häftig approach att mäta på.
Ja.
Och följa skogsvårdslagen. För vad ska vi följa annars om inte skogsvårdslagen, kan man ju tycka.
Nej, precis. Finns väl för något syfte.
Jo, men samtidigt då så är det som du säger att det är väldigt, väldigt mycket säkerhetsaspekter med i den här analysen. Det är mycket luft. Vi har två riktigt stora saker. Det är ju att Landsat mäter ju hyggen ner till 0,003 hektar. Och så långt ner kanske man inte ska mäta kalhyggen. För det blir ganska svårt.
Kommer man ner på stickvägstorg och annat.
Ja, precis, det gör man. Så det vi gjorde, det var ju att Anton tog bort alla identifierade avverkningar som var under 0,5 hektar. Och då försvann ju ganska så mycket. Ja. 12% av hela materialet försvann genom att vi gjorde det. Och då kan man även räkna med att i jämförelse med riksskogstaxeringen så mäter de från 0,25 hektar upp.
Ja, okej.
Okay. Så där har han också tagit rejält med luft i det här då. Mm. Så det är ganska häftigt. Och sen så identifierar vi, när vi satt med datat, så identifierar vi ju att vissa av de här objekten blev ju överskattade. Alltså att Landsat-satelliten, beroende på tekniken, så kommer området som skannas in, så kommer det med riktig skog i kanter, kantskog till exempel.
Ja, så räknas med hyggen då.
Ja. Och när han tittar lite mer djupare på det, så visar det sig att det fanns ju även också underskattning, alltså att hyggen uteslöts beroende på tekniken, alltså hur Landsat mäter. Så det gjorde han en analys på också, och kom fram till att det trots allt är en överskattning på ungefär 15%. Mm. Så 15% av arealen har han ju också dragit av då.
Dratt bort mindre hyggen, eller mindre än 0,5, och dratt bort 15% som enligt analysen kan vara överskattat.
Ja, precis.
Och då visar det att
att
det avverkas 15% mer än vad riksvårdstaxen säger.
Ja. Så. Och det är ju ganska intressant. Det har blivit en hel del diskussioner om detta. Det har kommit ganska mycket inlagor från forskare och SLU och sånt där som har gett sig i kast med det här.
Och vad säger de då? Säger, åh, vad intressant. Hur har ni fått fram det här? Eller vad säger de?
Ja, det borde ju vara forskarapproachet, va?
Ja, borde inte vara det.
Jag är ju inte forskare, så jag vet ju inte. Men det jag har lärt mig med tidens tand är ju att om man forskar, så ska man ju vara ganska open-minded. Men nej. Så kan man sammanfatta att det inte var. Utan det var ganska rigid kritik mot att så här kan man ju inte göra.
Nej, och, så här kan man inte göra.
Nej.
Det har väl aldrig gjort. Nej, men du, det här har vi aldrig gjort. För att en sak man kan fundera över här, det är ju faktiskt det här. Någon måste ju ha gjort den här jämförelsen tidigare. Alltså jämfört till exempel laserdata med riksskogstaxen, eller jämfört satellitdata mot laserdata och så vidare. Men har du sett några rapporter eller några sådana projekt?
Nej, det är ju lite därför som vi ville göra det här också. Att vi har inte hittat någonting, och eftersom det är, nu vill jag inte ta udden av Antons arbete, men det är relativt enkelt, så borde det vara gjort.
För den som kan är det ju relativt enkelt, och det finns ju folk som kan på Skogsstyrelsen och på SLU och diverse ställen.
Absolut. Och det som föranleder, om man ska vara lite konspiratorisk, det är ju att kanske är det gjort. Fast inte publikt.
Så kan det vara. Det vet man inte heller.
Nej, det vet man inte heller.
Nej. Men varför är det här viktigt?
Ja, det är ju viktigt ur jättemånga aspekter. För det känns ju som att anseendet för Skogssverige utåt sett måste ju vara högt. Vi ska ha hög svansföring, och vi måste kunna göra en sån här analys och sen gå vidare med det för att kunna eventuellt komma fram till att vi hade total fel. Riksskogstaxeringen stämmer. Mm. Men då måste ju det motbevisas. Det kan ju inte komma bara kritik som säger att vad hela friden håller ni på med egentligen, era amatörer.
Utan... Nej, men lite grund var väl att ni är bara ute för att kritisera skogsbruket ungefär.
Ja, absolut.
Lite den känslan får man om man läser en del av argumenten i alla fall.
Ja, det får.
Varför kritiserar ni skogsbruket? Vad vill ni?
Ja, precis.
Någonstans då.
Jag tycker att det är en ganska häftig, intressant sak. Det är att lek med tanken att det stämmer. Att vi har en överavverkning mot...
Du har en minut på att förklara det nu.
Ja. Då kan man ju faktiskt lek med tanken då. Vad gör det med virkespriset?
Ja.
Jo, det torde faktiskt sjunka.
Ja. Ja. Nej, men det här är inte sista ordet sagt i det här, och vi kommer att följa frågan. Det kopplar också an till EUs LULUCF och annat här som har beslutats av miljöministrarna i veckan, inklusive den svenska som accepterar nivåerna. Men vi kommer att prata mer om det, men innan det ska vi väl ha en skön julihelg här, fredag och en helg. Och
varm och skön, sommar. Får vi hoppas.
Ja, ta vara på värmen, för snart försvinner den.
Ja, definitivt.
Då blir det normala svenska sommartemperatur runt 20 grader. Men vi säger hej till er alla som lyssnar också. Hörs vi nästa fredag.
Ha en trevlig helg allihopa.
Hej då.
Hej.